Hej och välkomna till Krakelpodden. Det är Miriam som talar och jag sitter här med två andra medlemmar ur den socialistiska föräldragruppen som Krakel har haft under hösten och nu under våren och som också kommer fortsätta med en tredje omgång. Och de andra två som sitter här vid bordet är
Liv
och Sara Simon.
Välkomna hit,
och kul att ha er med.
Den här föräldragruppen är alltså en grupp för föräldralediga som har träffats på dagtid med sina barn, och vi bestämde på första träffen, det var ganska öppet vad vi skulle göra innan, men på första träffen kom vi fram till att det vi kände ett behov av var att prata politiskt om föräldraskap, att det finns väldigt få sammanhang där man kan göra det. Så det har vi gjort med utgångspunkt i poddar och artiklar och så har vi avhandlat diverse ämnen. Om man är intresserad, till exempel om man kanske själv är föräldraledig och behöver lite food for thoughts om föräldrateman, så finns allt som ni har läst och lyssnat på länkat på Krakels hemsida. Gå in på www.krakelkrakel.com och sen så ligger den under fliken material. Men det vi hade tänkt att ägna den här podden åt, det är helt enkelt att dela med oss om några av de teman som vi har pratat om under våra samtal. Och vi kan väl börja i den änden varför det kändes så meningsfullt, eller varför det har känts så meningsfullt att prata politiskt om föräldraskap. Vad har ni tyckt har känts, vad har varit givande för er som nyblivna föräldrar med att ha det här sammanhanget?
Jag skulle säga att för mig har det varit väldigt viktigt att få lov att fortsätta vara en tänkande varelse, eller vad man ska säga, och en politisk person också, och diskutera med andra vuxna. Det blir ju lätt annars att man är hemma med sitt lilla barn och man gör väldigt mycket som bara är städa, mata, amma, och det har varit väldigt viktigt att få komma ut ur det och sätta ord på det vi håller på med egentligen i föräldraskapet. Och så prata med andra som har varit vänster och haft den utgångspunkten gemensamt.
Ja, jag tyckte det var jätteskönt att träffa personer där det funnits något annat gemensamt än att man har barn som är ungefär lika gamla. Att det finns någonting mer som man kan liksom knyta ihop och prata utifrån, att det blir ett annat samtal. För annars blir det så, kläder och blöjor och tänder och sömn och mat och sådana saker. Och det har vi ju pratat om också. Men dels kanske i vissa fall med en liten annan vinkel eller så. Men också att vi har pratat om annat.
Jag tyckte att det var, alltså jag har blivit förälder för andra gången nu och har varit förälder ganska länge. Men jag har inte reflekterat så mycket över mitt föräldraskap politiskt som den här gruppen har givit mig tillfälle att göra. Och jag tyckte det var så givande att liksom, man lever så djupt inne i det här. Men man har kanske inte alltid ord för den verklighet som är ens vardag. Och att prata politiskt om det har alltså gjort det möjligt för oss att gemensamt sätta ord på, ja, men alla de dimensioner som inte bara är tillhör det egna unika livet, utan som är hur är det att vara förälder i det här samhället, eller vad innebär det för barn att leva i det här samhället. Alltså, det har jag uppskattat jättemycket. Det finns ju otroligt många politiska lager i att vara förälder och i barndomar i vår tid, såklart. Allting utspelar sig ju mot en fond som handlar om vad lever vi för samhällssystem och vad finns det för möjligheter utifrån det samhällssystemet. Men nästan alltid så lever man som om föräldraskapet görs helt individuellt. Man är väldigt, som vi kommer komma tillbaka till många gånger i det här samhället, tror jag. Man kan uppleva sig som väldigt ensam, och det är ett väldigt avpolitiserat tillstånd på många sätt. Där allting framstår som att ja, men det är individuella problem som man ska lösa. Liksom. Hur man ska, inte vet jag, organisera föräldraledigheten eller vad man ska välja för förskola eller något. Allt sånt är liksom avpolitiserat. Så ja, men skönt att synliggöra. Alltså såklart är föräldraskap alltid politiska ändå, för att man tar in vilken människosyn man har, vilken samhällssyn man har i sättet man gör föräldraskap, och ja, som jag sa innan så utspelar det sig ju alltid i en kontext som är politisk. Men det blir mycket tydligare när man pratar om det på det viset som vi har gjort.
Mm. Det har också varit viktigt tycker jag. Men dels har vi ju analyserat och tänkt kring föräldraskap, men vi har också kunnat dela konkreta strategier med varandra. Som i de samtalen vi har haft om att uppfostra feministiskt och att uppfostra antirasistiskt, så har det varit väldigt givande tycker jag, att prata med andra om hur vi gör det. För att sånt kräver ju gemensamma strategier. Det kommer ju inte ha någon verkan om jag sitter och har en jättebra antirasistisk uppfostran om ingen annan har det. Så det har varit viktigt tycker jag också.
Mm. Och sen så är det väl också att vi och flera i den här föräldragruppen kommer ju från en politisk bakgrund, eller politisk bakgrund i den meningen att vi har varit aktiva i olika sammanhang och så. Och det kan man ju uppleva också att det blir mycket svårare när man blir förälder. Så att det här har också varit en möjlighet att göra politik fast man är förälder helt enkelt.
Mm.
Och det kommer vi väl också tillbaka till. Vad vi tänker och önskar oss framåt i det. Men vi har ju inte bara pratat så här konkret vardagspolitiskt, utan vi har ju varit ganska mycket i det existentiella också, vilket har varit väldigt fint. Alltså för att föräldraskapet såklart är en process där man får många nya insikter och omvärderar livet och upplever livet kanske på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan. Vad tänker ni om det och vad vi har sagt på det här med existentiella plan?
Jag har tänkt mycket på det här att det krockar så mycket. Att i samhället, och det här känns också som någonting som vi har återkommit till många gånger, att i samhället i stort så är det som att man får ett barn och sen ska allting vara precis som vanligt. Du ska kunna arbeta som vanligt, du ska kunna, men också ha en fritid som vanligt. Kunna umgås med dina kompisar, du ska kunna träna. Det är ju viktigt. Men sådär, att det är mycket, allting ska vara som vanligt fast man har ett barn som tar supermycket tid dels, men också ta supermycket emotionellt och har ju gjort att allting är annorlunda, man prioriterar annorlunda, andra saker är viktigare än innan. Jag fick mitt första barn för lite mer än ett år sedan och det är han som har varit med på de här träffarna, så jag har ju ingen så tidigare erfarenhet av hur det fungerar, och det tyckte jag var, eller fungerar, men hur det känns, hur det är. Och det blev jag ganska överväldigad av. Sådär, att det är så stort. Men det ska liksom inte ta någon plats. Utan det bara är. Som att bara för att det är någonting som många gör, så är det ingenting särskilt. På något sätt.
Mm.
Det pratade vi också om när vi pratade om det här med ritualer och sånt.
Jo, men vi pratade om ritualer och att det saknas ritualer kring föräldraskapet och att bli förälder.
Att föräldrablivande och så,
mm.
Ja.
Mm. Precis.
Att man borde fira sitt föräldrablivande för att det är egentligen så helt allt omkullkastande upplevelse i tillvaron.
Det är en ganska specifik sorts plats som föräldraskapet får ta. Det har vi pratat om också, att det är kanske framför allt den här hetsen kring att man ska bli förälder och att alla pratar så om det förväntas av en och så på ett ganska jobbigt sätt och håller på och så, ja nu är du blir inte yngre, du är 35 och så, att det finns mycket idéer och ritualer, men det är på ett väldigt specifikt sätt och inte alltid så önskvärt. Till exempel handlar det ofta om konsumtion, kan man tycka, att det föräldraskapet får ta plats, men det är i en miljon riktade annonser till mig så fort algoritmen hade fattat att jag väntar ett barn. För att det märks ju att man plötsligt är en väldigt önskad kund. Så man, ja, det kanske så det märks mest, att man blir en åtråvärd kund. Man hade kanske önskat sig någonting annat.
Men, ja, men det är väl signifikant för ett samhälle där det reproduktiva arbetet tas för givet eller så osynliggjort och för givet taget och liksom förpassat till den privata sfären, och att det avspeglar sig ju på det viset, men också i, ja, men vilka förutsättningar vi får för att bli föräldrar.
Ja, i biblioteket så finns det en intervju med filosofen Jonna Bornemark som vi lyssnade på tillsammans då, i våra just existentiella diskussioner. Och jag läste hennes bok också om graviditet och födande ur ett filosofiskt perspektiv. Och det tyckte jag var väldigt intressant och verkligen satte ord på vad jag upplevde. För jag har upplevt det som väldigt svårt, den där bebisbubblan som många upplever som mysig. Jag har upplevt det som väldigt svårt att vara i det här väldigt konkreta barnets behov som ska tillfredsställas, och jag som ska vara närvarande och jag som ska se och finnas där. Och jag tyckte att de första månaderna var ganska ansträngande som förälder. Men just det där med den sortens uppgifter som bara börjar om och som inte blir klara. Såklart, för att det man gör är att ta hand om ett litet barn. Och jag tyckte det var intressant hur Jonna Bornemark skrev om hur vi inte är vana vid det. Utan vi är vana vid något mer så produktivt, vi är vana vid att lönearbeta. Och också, inte bara lönearbetet, utan också planera saker. Alltså, vi är vana vid att tänka på ett annat sätt än det vi tvingas in i under föräldraskapet. På gott och ont. Men för mig var det väldigt givande att hon satte ord på hur det kunde upplevas. Det tillståndet som man befinner sig i. Men det är ju positivt att det tvingar en ut ur ekorrhjulet som man befinner sig i annars. Och det är just därför det har en väldigt potential att väcka existentiella frågor. För att man är plötsligt i något helt annat än lönearbetet. I något helt annat som man aldrig har befunnit sig i innan. Och då måste man på något sätt börja tänka kring, eller det tvingar fram tankar och känslor som man inte hade haft annars.
Föräldraskapet skärs ju mot hur vi de subjektiviteter som liksom skapas i senkapitalismen, där vi är så mycket arbetare, karriärister, konsumenter, optimerar allting, hela tiden ska planera vår tillvaro in i minsta detalj. Och så kommer ett barn som inte är produktivt, som inte låter sig inplaneras, som inte fungerar enligt den rytmen. Och då blir det också nästan smärtsamt tydligt vilka fel det finns i det här systemet, det här sättet att leva. Alltså, det gör ont på ett nytt sätt. Alltså, jag tycker alltid att det är ont att leva i kapitalismen. Jag avskyr att vara så ofri liksom, som kapitalismen gör en, och all den liksom ytlighet och dumhet som produceras av det här konsumtionssamhället. Men det är liksom ett helt nytt lager i föräldraskapet, tycker jag. Och det är ju för att det helt plötsligt så drabbar det inte bara en själv, utan det drabbar ens barn. Ens barn måste också anpassa sig till de här villkoren liksom som kapitalismen sätter upp. Och det är ju alltså hela det här temat. Hur är det att leva med föräldraskapet i samtiden? Och inte minst, hur är det att leva med föräldraskapet i relation till arbetslivet, som ju är så centralt i kapitalismen? Liksom. Det har vi ju pratat väldigt mycket om. Eller det har vi återkommit till igen och igen. För jag tror att det är en sån smärtpunkt för alla. Liksom. Man har den här lilla luckan, föräldraledighetsluckan. Och sen så är det bara in i ekorrhjulet igen.
Mm. Och det är ju många som inte vill det. Och som märker det, att de inte vill det. Mm. Och det är nog därför diskussionerna kommer upp så mycket. Att man känner, men vad är meningen egentligen med det här? Och så. Och det här med vad man värderar och så. Att man har kanske tänkt innan att det är klart att jag ska jobba heltid, alltid till exempel. Eller ha den här karriären som kommer kräva väldigt mycket. Och sen inser man att kanske inte, helt enkelt.
Ja, men bara säga att bara det här begreppet föräldraledighet är ju också ett bedrägligt begrepp. Eller föräldraledighet, det förhåller sig ju bara till lönearbetet liksom. I själva verket så består ju föräldraledigheten av ett väldigt slitigt reproduktivt arbete.
Mm.
Man kan ju ha det på väldigt olika sätt. Mm. Men för de allra flesta så är det ju mer eller mindre slitigt i alla fall. Och inte så himla ledigt.
Mm.
Och man ska helt enkelt inte vara så avundsjuk på för föräldraledigheten just som en ledighet. Liksom. Men jag tänker att det här är, alltså, Vi pratade för ett par avsnitt sen i avsnittet om vad är kapitalism, om vad det reproduktiva arbetet innebär i kapitalismen eller hur det är organiserat i kapitalismen. Så om man vill djupdyka i det teoretiskt så kan man lyssna på det avsnittet. Men kortet kan man väl säga att alla samhällen måste reproducera sig på det viset, att man måste ha ett sätt så det kommer nya människor och att de får uppfostras och ta som hand och att man tar hand om folk som är sjuka och så vidare. Och det kapitalistiska samhället organiserar det genom att det är förpassat till en privat sfär mestadels och det ska göras obetalt och det är väldigt hög grad feminiserat. Och kapitalismen betalar liksom inte sin räkning kan man säga för det här. Alltså det förväntas göras av oss utan att vi blir belönade för det. Sen så har ju på grund av arbetarklassens och feminismens landvinningar så har vi ju fått ett välfärdssystem där det i alla fall belönas lite mer. Men det är ju fortfarande i grunden bara för givet taget liksom, medans samhället är organiserat utifrån att man ska producera varor och tjänster som går att köpa och sälja och därmed göra profit på. Det är det här som gör att vi blir så pressade liksom. Det är det som man också upplever som så tufft, att så, ja men man ska göra det här reproduktiva arbetet för man ska göra det gratis och på en tid som man inte har typ eller liksom. Mm,
utan att det märks för mycket och sen bara rakt in igen.
Ja, precis. Mm. Och går man ner i arbetstid till exempel så blir det på ens egen bekostnad och man får liksom skylla sig själv som får sämre ekonomiska villkor. Och, ja.
Och sen kan det också vara en ångest i det att man inte, för det är det som är mycket det här att skillnaden efter att man har fått barn är ju att det inte är längre bara mina villkor, det är också barnets villkor. Och det kan ju vara dels sådär, jobbar jag mycket då får jag inte träffa barnet får inte träffa mig. Vill jag utsätta barnet för det? Vill jag att barnet ska vara länge på förskolan? Eller vill jag att barnet ska få en högre materiell standard? Det är ju mycket, alltså det är ju inte bara jag själv som drabbas beroende på hur mycket jag jobbar eller hur mycket lön jag får in. Det är också barnet. Så det läggs ju ett extra lager på där av så här stress och press och ångest. Särskilt då kombinerat med all den här konsumtionshetsen att barn ska ha så himla mycket och behöver så mycket. Samtidigt som man då, men okej, men jag vill ge tid till mitt barn, men då kan jag inte ge det allt det här.
Nej.
Som det borde få eller som det förväntas, andra förväntar sig att jag ska ge det eller som jag själv har fått känslan av att jag är inte det, så är jag en dålig förälder och sådär. Mm. Så det är ju inte bara heller en själv, det är ju det som gör att det blir en extra stress och ångest kring det. Allt jag gör påverkar ju den individen också. Sen precis. Påverkar det såklart andra också i min närhet, men framförallt barnet är ju helt beroende av mig och den andra föräldern.
Det är därför som reproduktivt arbete ju allt, alltså det är en omsorgsrelation, man är så djupt indragen i den här omsorgen och kärleken och vilket gör att det går liksom inte att jämställa med ett lönearbete, för det tar hela ens själv i anspråk liksom. Och det är väl det som är som skaver i någon så här liberal feministisk utgångspunkt som är typ samhället ska bli jämställt genom att kvinnor ska lönearbeta lika mycket som män och vara karriärister i samma utsträckning och man uppnår det som är prioriterat, det är lönearbetet och karriären och inkomster och förmögenheter och så vidare.
Självständighet och så tänker jag att det ofta benämns som.
Ja, just det.
Absolut. Och jag vill ju inte heller bli fattigpensionär och jag vill inte heller fastna i alla de här kvinnofällorna som mainstreamfeminister eller liberala feminister pratar om. Alltså, det är helt legit saker på ett sätt att man inte ska fastna i att hålla på med vabb och deltid och man måste hålla jämna steg med andra i karriären och man ska liksom inte offra sig och så. Men det här handlar om relationen till mitt barn och det känns skevt att jag i feminismens namn skulle då offra den relationen och lönearbeta så mycket som möjligt. Det köper inte jag. Och det har varit väldigt givande att prata med andra som inte heller köper det rakt av.
Det är bara viktigt att säga att liksom, det är inte som att motsatsen till den där liberala feminismen är någon slags livmoderfeminism där det är så, men det får det här kroppar som säger åt oss att det är bättre att ta hand om barnen och lönearbeta, utan det är ju liksom en socialistisk utgångspunkt, att socialistisk och feministisk utgångspunkt, att det reproduktiva arbetet borde vara det som är det mest centrala i ett samhälle, istället för att det är det som är liksom undanskuffat och pressat in i hörnen.
Ja, det sägs ju ofta det här att Sverige har ett av de mest generösa systemen för föräldraledighet i världen. Och det har vi ju, såklart. Men det har också blivit väldigt tydligt i vår grupp när vi pratar att det inte känns så generöst. Eller ingen som känner att det är så generöst riktigt. Och det blir tydligt när man sitter där hemma och räknar och dagarna och ska det räcka och måste betala hyran och hur länge får vi vara hemma tillsammans. Och det är lätt att fastna i att sitta där och försöka lösa, eller det man måste göra är att försöka lösa det individuellt, men vi måste också kunna prata om hur det hade kunnat vara, vad vi vill politiskt bortom de här dagarna vi har fått tilldelade. Vi vill ju kunna till exempel vara hemma tillsammans kanske mycket, mycket längre, eller vara hemma på ett annat sätt, eller ja, så. Det kändes helt enkelt inte så generöst när man väl var där och satt och skulle ansöka på Försäkringskassans hemsida.
Nej, inte så ekonomiskt generellt. Man har inte så goda ekonomiska villkor.
Nej.
Nej. Och bara för att det är bättre än i andra länder. Och det är det säkert. Ja, det är ingenting jag har kollat upp själv. Men jag antar, eftersom att det sägs hela tiden när man tittar på olika tabeller och jämförelser, så ligger Sverige alltid i topp. Men att det betyder inte att det är bra. Det betyder bara att det är bättre än på andra ställen. Och att det finns en sån en känsla, eller jag har en känsla av att jag ska vara så tacksam över det och inte riktigt få det, det känns lite svårt att klaga sådär generellt i, när man är i grupper med människor, för att det är ju, vi har det så bra, men det är ju jättedåligt. Det är ju bara för att det är bättre här så betyder ju inte det att det är bra. Det är ju en väldigt konstig,
ja, man är väldigt avpolitiserad.
Ja, och också att det är sådär, då ska man nöja sig. För att det är alltid också i jämförelse med andra. Det är inte i jämförelse med hur hade det varit det ultimata sättet att kunna vara hemma och ta hand om ett barn och sådär. Utan det är jämförelse med andra länder. Mm. Vilket också blir väldigt märkligt. Inte med hur människor vill leva.
Precis, ja, men det är avpolitiserat som att liksom hur föräldraledigheten ser ut i ett land, eller för en del antalet semesterveckor eller arbetstid överhuvudtaget. Det är ungefär lika slumpartat som ifall man har fött sitt land med rovdjur eller utan rovdjur. Eller liksom,
här är det 480 dagar.
Ja.
Och det är också statiskt, att det är ingenting heller som förändras. Vi kan inte få varken mer eller mindre semester till exempel. Alltså båda, det är fullt möjligt att gå åt båda hållen.
Mm.
Men det är som att när det är så här det är i Sverige. Sverige är lika med den här mängden semester. Sverige är lika med den här typen av föräldraförsäkring. Och det bara är så.
Mm.
Man pratar inte om hur har det blivit så. Och hur kan det bli på annorlunda, på ett annat sätt, bättre eller sämre.
Mm.
Och det tänker jag också aktualiseras nu. Den senaste tiden har det ju varit väldigt mycket prat om det här med krisen och minskningen i barnafödandet, och vi har inte fött så få barn per person sedan 1700-talet eller vad det var. Eller det var väl, det har aldrig fött så få barn på 1700, sen man började mäta, och det var någon gång på 1700-talet. Det föddes säkert fler barn på 1700-talet. Ja, jo, men sådär. Och sen så det jag har sett som är så här någon så, hur ska vi lösa det här? Så var det någon kommun som bara, men vi ger de nyblivna föräldrarna få ett presentkort på 3000. Och man sa, men det är liksom, då måste man ju fråga sig vad det beror på. Och jag tänker att till viss del kan det bero på sådana saker som att man vill inte ha barn. Och då kanske det inte spelar någon roll hur föräldraförsäkringen ser ut. Men också det att det känns svårt att ta hand om flera barn. Och det är ekonomiskt svårt, det är svårt att hitta tiden. Men det där hamnar aldrig i samtalet, i hur man ska kunna förändra det. Och ja, men det är också barnbidrag, det finns ju många olika sådana saker. Alltså sånt som jag tänker ändå man kan diskutera i vårt nuvarande system. Sen går det ju att diskutera jättemycket om man ändå om man har lite så öppnare, friare blick. Men även som det ser ut idag så tänker jag att det borde kunna lyftas vad det beror på och vad man tycker att det finns för brister. Men det finns ju ingen sån diskussion.
Alltså, jag tänker att man kan se det som en konfliktlinje liksom. Alltså att i ett socialistiskt samhälle skulle reproduktivt arbete vara mycket mer i centrum, tänker jag.
Mm.
Men även där vi befinner oss nu så är det ju fortfarande en politisk konflikt och pushar det så att det reproduktiva arbetet eller bara omsorgen om våra barn, om vi ska säga det istället, får vara mer i centrum. Men det känns ju också som att det här är frågor som är så extremt långt ner på en politisk dagordning av idag liksom.
Mm.
Men jag tänker att det borde inte, alltså det är definitivt en politisk konflikt, men till viss del borde det ju inte, om nu alla på något sätt är överens om att det behöver födas mer barn i Sverige, särskilt om vi inte, ingen får komma hit, vi tar inte emot några flyktingar längre liksom, i princip, då behövs det ju födas ännu fler barn. För det kommer inte in någon utifrån som kan göra allt det här jobbet som behöver göras. Enligt dem, alltså som det kommer bli problem. Och vill man inte att det ska komma in någon annan. Det är ingen som ska flytta till Sverige. Då måste vi lösa det. Så det är inte så, det är inte min åsikt att det ska lösas inom landet sådär. Men jag tänker att diskussionen borde kunna finnas nästan i alla politiska läger med olika utgångspunkter. Alltså det kan ju vara utgångspunkter som jag tycker är extremt obehagliga, som att vi ska stänga gränserna och att vi inte ska liksom ta emot folk som behöver någonstans en trygg plats. Men även där borde det ju då, om vi inte får in, liksom, om Sveriges befolkning minskar, då måste det ju
samhället behöver reproducera.
Ja, precis. Det blir ju viktigare.
Jag tänker att den samhällssyn som finns är så dels liberal och dels konservativ på det viset att man ser alla problem som individuella och eller någonting som har med familjen och den privata sfären att göra. Så om man inte har en socialistisk samhällsanalys som förstår hur vi hänger ihop i det här samhället, så är det inte säkert att man ser att den här reproduktiva krisen är någonting som vi behöver lösa tillsammans och som har att göra med hur samhället är organiserat, utan då lägger man det på individer eller på familjer eller liksom föreställer sig att det här är någonting som man kan lösa genom att uppmuntra och upphöja föräldraskapet eller någonting, istället för att det här med materiella villkor att göra.
Och vi pratade ju vid något tillfälle om högerns svar på det här med vårdnadsbidraget.
Som ju var en gammal kristdemokratisk reform.
Precis, som ju var pyttelite pengar som man kunde få för att det blev hemmafru i princip.
Mm.
Så det finns ju, de har ju sina svar på det, men det känns så himla fattigt. Alltså vi måste verkligen kunna tänka större än så.
Absolut, men är ens det någonting som diskuteras just nu? Alltså jag tycker absolut att det är bra, att det är en bra grej. Men jag bara tänker att det känns som att det finns inte ens några dåliga förslag.
Nej.
Alltså det finns inga förslag. Det är inte så att jag har någon slags illusion om att så högern kommer komma med några bra förslag. Men kanske några dåliga i alla fall. Alltså ja, någonting. Det finns ingen diskussion om så, ja, det är ett jättestort problem att det typ föds jättelite barn. Punkt. Men det kanske är för att de kommer ha så mycket pengar så de kan liksom betala någon privat eller få hit någon så från något fattigt land som kan vara deras personliga
områdare. Rutpiger för barnpassning, det är ju ändå högerns svar på det här delvis. För högern tänker jag att det handlar om livspusslet och att man ska kunna både göra karriär och ha barn. Och då löser man det med att en fattigare kvinna än en själv ta hand om ens barn till exempel. Så det är ju deras, om man då ska nämna några dåliga förslag som finns och dåliga reformer.
Ja, men det är det här talande också att bland få undantag för den här reformen där arbetskraftsinvandring ska försvåras genom att man ska behöva ha en mycket högre lön.
Mm.
Så bland få undantag finns ju då au pairer. Och då tänker jag att de au pairer som den här politiska policyn är gjord för, det är liksom inte så en trevlig medelklasstjej som vill ha ett äventyr utomlands i ett halvår, utan det är ju gjort just för att liksom familjen i den här rika familjen i Täby ska kunna få hit någon från ett land med mycket sämre ekonomiska förutsättningar än en kvinna från det globala syd som ska lösa den reproduktiva krisen för dem.
Ja.
Mm.
Medan för det stora flertalet av oss, vi blir lämnade med att bara få det tajtare och tajtare liksom, i att klara av att både leva i arbetslivet och i familjelivet. Om man ska sammanfatta detta i politiska termer så kan man säga att den senkapitalistiska samtiden sätter många käppar i hjulet för att vi ska ha möjlighet att ha goda nära relationer, goda barndomar, bra föräldraskapsupplevelser. Och jag tror att någonting som var väldigt återkommande i våra samtal var att många upplever en ganska stor otrygghet och ensamhet. Framtiden känns osäker, men det känns också som att man är väldigt utlämnad till individuella lösningar helt enkelt för att försöka behålla så mycket trygghet som möjligt. Det är mycket individualism i hela föräldraskapsupplevelsen helt enkelt.
Mm. Och jag tänker också att det finns något, det ska innebära någon slags så ständig kris eller åtminstone någon slags så förväntan på att det ska komma en kris och man ska behöva pussla och lösa saker tillfälligt på olika sätt och försöka hitta någon som kan ta hand om barnet eller man kan hitta någon som kan hämta på förskola om man måste stanna sent på jobbet och sådär. Det är hela tiden det här lite jagande istället för att det finns någon slags kollektiv trygghet, någon slags kollektiv lösning som gör att det går att andas alltså på något sätt. Att det är, nu har ju inte jag, mitt barn har inte börjat förskolan än, så jag har inte ens börjat leva i det, men jag kan ändå känna den här stressen som jag kan uppleva från arbetskamrater som har små barn, att det är så här, nu måste man vabba igen och nu måste jag jobba sent och någon, vem ska hämta på förskolan och jag kan inte stanna längre. Att det är mycket hela tiden det här, att det är något som flåsar en i nacken att lösa det här livspusslet. Även om jag tycker att det är ett hemskt ord så är det. Det är som att det hela tiden är liksom ett pussel där det fattas några bitar och så måste man leta efter dem och jaga efter dem och sådär, istället för att det finns någon slags kollektiv grund som man kan stå på och ha någon, känna någon slags trygghet i. Det är väldigt otryggt och ensamt att vara förälder och utsatt. Och då är jag ju ändå, alltså jag är ju i en relation och vi bor ihop och vi har barn tillsammans. Jag tänker att vi har ändå på det sättet bättre förutsättningar än många. Och jag har en syskon som bor nära och som kan hjälpa till och sådär. Och jag tänker att det finns de som är mycket, mycket mer utsatta än vad jag är i mitt föräldraskap. Men att det är, även jag känner det starkt. Så jag tänker att om man är ensamstående förälder och sådär, så är det ju ännu värre.
Det blir ju på något vis väldigt tydligt hur alla relationer är väldigt flytande och ska vara väldigt kravlösa. Alltså det finns väldigt få relationer i vårt samhälle där man kan ha några förväntningar på att någon ska ställa upp för en om man behöver det, om man behöver hjälp. Alltså det finns väldigt få som man då, som det är naturligt att vända sig till. Vi lever inte heller i sådana liksom enklaver där man har sina grannar kanske, eller man har, i alla fall inte vi som bor i en ganska stor stad, så lever man ju sällan så. Och det gör ju att man blir väldigt isolerad i familjen också. Så att man drivs liksom av flera skäl mot att leva i den lilla bubblan, om man ens har en sån. Och ja, det är som att så de här stora problemen som vi tecknade en bild av innan, de individualiseras hela tiden och man ska hitta olika individuella lösningar på dem.
Mm.
Ja, det är inte så konstigt att man känner sig ensam och otrygg, och det blir mycket mer påtagligt på något sätt. Alltså om man är en yngre person som inte har barn, då kanske det är ganska härligt att bara leva i så här, allting är ganska flytande och fritt. Och man har kanske inte samma behov av att det finns starka band. Men det känner jag i alla fall väldigt tydligt. Att det är någonting som jag önskar fanns en mycket, på ett annat sätt helt enkelt. Att det fanns band av solidaritet helt enkelt. Som man kunde känna sig hållen av.
Mm. Ja, vi har ju ofta återkommit i diskussionen till det här med it takes a village och så. Och att det verkligen behövs en större grupp än jag och min partner för att klara av det här. Och hur man inte har det längre. Alltså hur man inte bor i generationsboenden till exempel. Hur man inte har stöd av de äldre generationerna på samma sätt. Och det är verkligen på gott och ont. Jag har en fin relation med mina föräldrar och är väldigt tacksam över deras hjälp med mitt barn. Men om man inte har en bra relation, eller om man inte har några föräldrar, eller om man har flyttat, eller det kan inte vara upp till den turen, eller oturen då, på något vis. Och ja, på ett sätt så är det ju skönt att man inte är en del av en by där alla har koll på alla, och där man är helt socialt kontrollerad och måste älska sin familj. Men det är uppenbart nu när man är förälder att man ändå någonstans också behöver byn. Så det är liksom tudelat, det här med friheten som vi också har i vår tid. Och friheten, då, den andra sidan av det myntet, som är ensamheten.
Mm. Jag önskar att det kunde finnas andra slags byar som man kunde forma efter andra principer än bara liksom konservatism och normativitet.
Ja, men jag tänker att det fanns, kampen var så viktig för att ha barnomsorg och att ha sin frihet och kunna jobba och välja själv hur man ska leva sitt liv och så. Så det finns inte heller någon sån norm eller någonting som man kan så här luta sig mot, i att så här, ja, men när man har fått barn så är det ganska vanligt att man kollar vilka som bor i närheten som har barn i liknande ålder, eller att det är så här, hur det nu, det finns ingen sån organisationsnorm eller någon tradition eller någonting att luta sig mot, så det känns verkligen som att det är så helt nytt, okänt. Precis, hur man skulle, gör man så?
Om man skulle organisera ett sånt kollektiv så skulle man verkligen få uppfinna lite hur man skulle göra, uppleva det som.
Ja, så det känns ju väldigt stort just därför att det finns ingenting i, det finns ingenting att luta sig mot, ingenting som har, någon har gjort, eller det är klart att någon har gjort det, men alltså det finns inget, det finns ingen sån kollektiv kunskap eller ett kollektivt minne eller en, ja, en norm på något sätt kring hur det skulle kunna se ut. Så det är så här, bara ska jag sätta upp lappar, ska jag liksom ge mig på alla andra föräldrar på förskolan, eller vilka, på vilket sätt ska jag försöka hitta den här? Så man behöver verkligen hitta i sitt närområde människor som man kan sänka. Man kan ju ha, det beror ju på vad man, men jag tänker just den här vardagshjälpen med liksom hämta på förskola eller laga mat tillsammans och sådana saker. Då vill man också ha nära hem för att det är så mycket annat.
Nej, men det är väl också någonting i, ja, men att vi lever så otroligt pressade, stressade liv. Att vi har inte heller tiden att bygga starka andra relationer på det viset som vi skulle behöva. Så att det är ju som, det blir ju som en ond cirkel, att eftersom vi inte har tid och det inte finns goda förutsättningar att bilda den här typen av solidariska kollektiv, så uppstår inte det, och då blir man ännu mer ensam och ännu mer pressad för att man måste klara allting själv. Det är svårt att snurra den cirkeln åt andra hållet.
Nu är vi ett kollektiv, men det måste vara väldigt effektivt. Allting måste gå fort.
Optimerat. Måste,
ja, precis. Lean-kollektivet. Så liksom så här, så. Nej, det är ju jättehemskt att det är så.
Men en det här är lite ett annat spår, men jag tänker att det ändå knyter an, för att vad man istället har då, det är sin telefon. Ni som har lyssnat mycket på podden har hört mig gnälla över det här förut, som den konservativa tant jag är. Men att man, jag sitter också och scrollar. Man hamnar väldigt mycket, ännu mer i det, lätt, när man är förälder än annars. Och det har vi pratat om, och att en anledning till det är att man känner sig ganska ensam ju. Så att det blir någon slags sätt att få någon slags kontakt med yttervärlden. Och sen så pågår det väldigt mycket så här föräldraskapande på sociala medier. Alltså folk lägger ut bilder, väldigt mycket så här tips, råd, Det finns massor med konton man kan följa om hur man ska göra allting perfekt in i minsta detalj.
Då slipper man oroa sig.
Precis, man kan gå, om man är orolig över någonting så kan man gå till ett forum och kanske någon har skrivit ett svar på hur det var för den. Istället då för att det finns ett så här kollektiv då, som man, där man kan fråga andra i sin närhet, så skapar man en kontakt med yttervärlden på det viset. Och det finns ju fördelar med det såklart, men det är också inte bara oproblematiskt.
Nej. Och en fördel med att träffas på riktigt istället, som vi har pratat om, är att det här har verkligen varit inte ett polisiärt sammanhang, utan detta har varit, här upplever jag att vi har varit nyfikna på varandra och öppna, för att jag kan ha fel och det finns en massa idéer om hur man ska göra det här med föräldraskapet. Medan i forum och på konton och i kommentarsfält så blir det väldigt snabbt dömande och ganska hårt och ganska svartvitt. Och så här, det här är helt rätt, det här är helt fel. Gör du så här så får de en helt sjuk anknytning. Gör du så här så händer detta och så. Och det är mycket svårare att behandla varandra så i ett IRL-sammanhang. Mm. Så det ser jag som en stor nackdel med gemenskapen som finns online. Att den är, ja, det är inte en mänsklig kontakt på samma sätt. Och då händer andra saker i interaktionen.
Ja, det förstärker kanske också en tendens mot att man ska optimera, göra allting perfekt. Och visa upp framförallt en perfekt bild på den perfekta familjen. Det förstärker väldigt mycket ett visst typ av ideal också. Och samtidigt så innebär det ju att vi inte faktiskt är i relationer med våra barn på samma sätt, ifall vi hela tiden håller på att som kurera en bild av våra barn. De som gör det. Men också att man att man anstränger sig så mycket för att ta reda på hur man gör allting perfekt istället för att vara i något så här djupare samspel med barnet där man kan känna på ett annat sätt vad som är rätt.
Och kanske lita på sig själv lite mer eller känna, bli lite mer trygg i, alltså, att man klarar saker, att jag kan själv känna vad som funkar bra för mitt barn. Jag tänker att det är väldigt lätt att bli väldigt osäker och otrygg i det om man hela tiden läser om hur man borde göra eller hur andra gör. Det också skapar en stor osäkerhet och otrygghet som förälder, en stor oro, tänker jag, för att göra fel.
Mm. Vi har ju pratat lite om begreppet momfluencers, de här stora kontorna där, ja, men det är framförallt kvinnor, det kanske finns dadfluencers, men jag känner bara till momfluencers som visar upp sina liv helt enkelt och har olika samarbeten och så. Och jag tyckte det var väldigt intressant det här att det är bara några procent av dem som faktiskt kan leva på det. Alltså de allra, allra flesta som jobbar med innehåll åt de stora plattformarna bara gör det och kan inte ens få in så mycket pengar på det. Utan de här plattformarna bara får det här gratis arbetet. Och så sitter vi och följer och skapar det här värdet åt dem. Och ja, jag fick lust att delita alla mina konton efter det samtalet vi hade. För jag tyckte det var väldigt mörkt på något vis. Att det är sånt slit som man gör när man håller på att dela med sig av sitt liv. Och även de som inte är professionella momfluencers utan som bara är småbarnsföräldrar som tar mycket bilder. På något sätt imiterar ju det beteendet, men får absolut inget för det. Förutom då likes och så. Och det är ju verkligen någonting som jag har också fått ny förståelse för, varför man delar 100 bilder från småbarnslivet i veckan. Nej, men många delar ju väldigt mycket och jag har fått en ny förståelse för varför man gör det, just för att det är ensamt. Och att det kanske händer något jättegulligt och fantastiskt och så har man ingen som är där och ser det med en. Och då måste man nästan liksom dela med sig av det. Så jag har fått en ny förståelse för det, men ja, jag känner verkligen inte att jag vill göra det heller.
Nej, ja, precis. Det vi menar är ju inte att moralisera över dem som gör det, utan problemet ligger ju i den här liksom, plattformsekonomin som hela tiden gynnas av att vi engagerar oss med content och därmed lurar av oss en massa liksom, energi och tid.
Tid,
och
liv.
Ja.
Ja.
Och,
den här korta föräldraledigheten.
Ja. Ja. Och då önskar man att man istället hade kunnat liksom dela glädjen away from keyboard.
Ja, jag önskar det i alla fall. Men det är också, ja, eftersom det inte är ledighet utan ganska slitigt periodvis, så är det ju verkligen ett enkelt sätt att koppla av det här scrollandet.
Mm. Vi läste en artikel om The Baby Advice Industry, så försökte vi hitta på en svensk översättning, och då kom du, Sara Simon, på det här begreppet bebismanualismen, som jag tyckte var väldigt bra. Alltså att vi hela tiden matas med råd och rekommendationer, och folk som vet bäst hur saker ska göras, och det finns olika skolor, och det finns ja, men det är ju allt från hur skapar du en god anknytning till Livsmedelsverkets tabeller över näring, och alltså vi ska på olika sätt optimera vad vi gör mot våra barn in i minsta detalj.
Mm. Och en mängd då populärvetenskapliga, halvvetenskapliga ska sägas, böcker som ges ut varje år med det här innehållet.
Ja, eller Instagram-profiler som delar en massa kunskap, fast man vet inte var den kunskapen kommer ifrån. Eller, ah. Och det här, ja, men det finns ju, men du sa det, Simon, lyfter ju fram att det finns ju en som positiv sida av detta.
Ja, på ett sätt så skulle man ju kunna se det som positivt att relationen med små barn nu har den statusen att det är värt att släppa böcker om det, att diskutera det, att forska mer kring det, att det är ett ämne med status på ett nytt sätt. Så jag kan inte bara se det som något negativt att den här manualismen som vi befinner oss i, men ja, det är ju andra sidan av det som är att det ofta är i form av konsumtion, att det är ekonomiskt intresse som styr det, och att vi någonstans är lätta byten liksom. Nu när vi är som allra osäkrast och skörast och inte har sovit och så kommer någon och säger, jag har hela lösningen på hur du ska få en bra relation till ditt barn, eller hur ditt barn ska bli en bra person på olika sätt. Det tar mig tacksamt emot på ett sätt.
Mm.
Men sen är också frågan vad man tänker då är en bra person.
Mm.
Om det är då den perfekta, välfungerande, högpresterande arbetaren, eller om det är liksom att barnet får, jag vet inte, utveckla till sin fulla potential eller sådär. Jag tänker att det finns inte så många manualer på hur man blir en person som inte arbetar eller vad det nu är. Alltså jag har inte, kan inte säga att jag har läst så mycket den här typen av böcker, eller inte alls, men jag tänker att också utifrån vilket perspektiv man ska få då ett välfungerande eller ett glatt barn, eller vad det är man vill ha, vad målet är.
Mm.
Om det är barnets bästa eller om det är samhällets bästa.
Mm.
Det är svårt, jag kan inte ens tänka mig hur det skulle vara. Hur skulle vi vara om vi inte behövde tänka utifrån samhällets bästa?
Mm.
Jag tänker också att samhället pressar oss i den här riktningen för att vi lever i ett samhälle, och det har ju både med liksom kapitalismen att göra, men också med senmoderniteten och så här, där vi ska optimera allting, där allting ska mätas, räknas på, skruvas in i minsta detalj. Och det är inte så konstigt att man blir sån här som förälder också, därför att det är så stora drag i våra barns liv som vi inte har någon makt över. Alltså det samhälle som de ska leva i har vi som individer i alla fall. Alltså som kollektiv kan vi ju förändra det, men som individer har vi inte makt över det. Förskolans och skolans kvalitet, alltså bostadsområdet, hur det är, vilket ekonomiskt system som de fostras in i, allt sånt här. På många sätt kan vi inte heller påverka den materiella eller ekonomiska standarden för våra liv eller våra barns liv. Så då ger man sig istället på detaljerna och ska försöka liksom göra dem perfekta. Och det tänker jag att den här bebismanualismen driver på. Det är också i linje med det här liksom individualistiska sättet att se på föräldraskap och barndomar. Att att det är upp till var och en att försöka optimera så mycket som möjligt. Men jag ska inte säga en procentsats, men en väldigt stor del av det som faktiskt kommer att avgöra hur livet blir för våra barn har vi inte den typen av inflytande över. Så då försöker vi att slipa på det som vi har.
Ja, ja, det är verkligen symptomatiskt kan man säga. Att man kan ju bestämma. Vi har den här sömnmetoden eller den här grejen, eller vi äter bitar eller puré, eller vi gör detta, och det är som man pratar om det också. Vi kör på den här metoden, som att man har valt ett spår, läst en bok. Jag har också gjort det här, alltså vi äter bitar. Det är det här lilla som man kan hålla på med helt enkelt. Det är skönt att vi har fått lov att diskutera tillsammans det stora också, faktiskt.
Ja, men det är ju mycket så, metoder, och så finns det rätt eller fel, och följer man en metod så måste man göra på vissa sätt, för gör man inte det så blir det helt fel och sådär. Jag följer inga metoder, har inte läst så mycket om det här, men har istället då haft så mycket ångest, eller inte mycket ångest, men det är någonting jag har tänkt på och ändå så här varit lite så orolig över, att jag bara har kört på ganska mycket. Jag, det vet jag att jag har sagt flera gånger, att jag är så förvånad över mig själv att jag har så lite ångest, jag har så lite oro som förälder, att jag av någon jättekonstig anledning känner mig ganska trygg i det, men att det blir ändå sådär att okej, men nu kör vi ingen metod, vi bara kör på och ser hur det går, och ja, men försöker liksom vara lite så följsamma. Hur ska det sluta? Vi fostrar en anarkist. Men vara så följsamma för liksom barnets behov, och vad verkar han må bra av och inte, och så. Men det är ju eftersom att man hela tiden matas av det här, massa olika metoder och sätt, och sen så kan man ju också då ha läst om något, tycker jag, och så säger någon annan då, nej men det här är jättedåligt, det kommer barnet vara skadat för livet och sådär. Men då att inte göra det blir liksom också, för det är inget medvetet beslut jag har tagit. Det är mer så här, jag har inte riktigt, först orkade jag väl inte, och sen har jag inte riktigt känt någon sån jätte, jag har inte känt något stort behov av det. Så då blir det så här, men ja, då kanske det blir kaos. Det kommer bli kaos. Men att det är så här, det hjälper inte. Man kan inte heller ställa sig utanför det. Eller kanske möjligen då man har liksom tänkt väldigt mycket på det och har det som en medveten strategi. Men det går inte heller bara att vara lite utanför, för det då, alltså det finns ju hela tiden närvarande.
Ja, det präglar vårt samhälle väldigt mycket.
Du, Liv, var ju inne på att i de här bebismanualerna så står det aldrig hur man ska alltid uppfostra någon som blir en bra medborgare i det här samhället. Men en sak som vi har pratat om, det är ju hur man ska uppfostra en aktivist. Och det var ett samtal som började kanske ändan så här, men ska man göra det? Ska man se barnen som ett politiskt projekt? Ja. Och det vägde vi lite fram och tillbaka och kom fram till att det är inte det handlar om att uppfostra en aktivist. Det handlar inte om att projicera sina egna projekt kanske så mycket, utan det handlar om att vi lever i ett samhälle som vi behöver förhålla oss till politiskt, vare sig vi önskar det eller inte.
Precis. De kommer möta sexismen och rasismen och ojämlikheten och så. Och vi behöver ge dem verktyg för det, helt enkelt.
Ja, det handlar inte om att vi liksom ska uppfostra dem till perfekta subjekt, som typ den, om man har ett pojkbarn, att det ska bli den perfekta jämställda mannen. Det är liksom inte det är inte barnen som individuella projekt, utan det handlar om att, men jag ser det nästan som ett föräldraansvar nu när vi har pratat om det, så har det gått upp för mig att jag känner ett föräldraansvar att ge mitt barn verktyg, eller mina barn verktyg, att kunna leva i den politiska samtiden och framtiden liksom. Och att det jag allra helst skulle vilja är ju kapsla in dem i en bubbla där de inte behövde känna av det här samhället. Men det är inte en så ansvarsfull strategi.
Det är också väldigt typiskt att det lätt ses som att vi i vänstern, eller vi som feminister, eller så, att vi på något sätt har våra barn som politiskt projekt. För att vi vill ge dem verktyg att leva i den här världen. Men om man är höger eller konservativ och uppfostrar sina barn i att bli väldigt duktiga i skolan, eller bli väldigt bra på att jobba, eller att det ses som opolitiskt och neutralt. medan det, allt annat ses som politiskt. Och så är det ju inte, utan det är ju, man väljer ju hur man än väljer.
Ja, för det handlar inte så här om att uppfostra att en viss åsikt är rätt eller fel. Eller ja, det finns ju åsikter som är rätt eller fel. Men det handlar inte liksom att gå in och så. Det är inte någon slags indoktrinering. Det handlar ju mer om att öppna en värld, och som du säger, ge redskap till barnet för att kunna hantera världen som den ser ut, utifrån hur min idé om hur, vad jag tänker är rimliga redskap. Alltså det inte är att bli en bra konsument eller att vara väldigt duktig i skolan, att få ett fint jobb, att det är det som är det viktiga, som ju absolut också är politiskt, så det är ju verkligen sant. Utan det är ju att utgå ifrån, precis som att jag jag har inte uppfostrat direkt mitt barn, jag har ett litet barn, men jag tänker att jag kommer ju på olika sätt att liksom uppfostra eller ge. Jag vill uppfostra, tycker jag, känns som ett lite så fult ord, eller det känns, yeah, alltså sådär, men att det utgår ifrån vem jag är och vad jag tycker och tänker, och då känns det konstigt att just när det gäller politik så ska det vara väldigt så blankt papper.
Men det känns som en liberal grej att göra, för att man tänker att politik bara är en fråga om idéer. Mm. Jag ska inte tvinga mina barn att ha en viss uppsättning idéer, utan de ska få välja fritt mellan olika idéer.
Ja,
men om man tänker på politik mer på ett vänstersätt, som att det handlar om intressen och makt och samhällssystem och så, så tänker jag att då blir det, då måste man nödvändigt tänka på ett annat sätt. För att om man till exempel inte uppfostrar ett barn antirasistiskt, utan det bara får leva i det här samhället utan att kunna navigera i de frågorna, så blir det ju, antingen om det är ett barn som blir utsatt för rasism, så finns det en stor risk att det kommer att internalisera det och inte förstå att det är ett politiskt system. Eller om det är ett barn som inte blir utsatt för rasism, så kanske det bara helt omedvetet kommer reproducera det. Det är ännu mer olyckligt.
Mm.
Så det, om man tänker på det på det viset, så blir det ganska givet varför det känns så viktigt att ge sina barn då de verktygen att förstå samhället, navigera i det, helt enkelt.
Jag tänker att det som gör skillnad är ju livet. Det, alltså, som man lever hela tiden. Det går inte heller att uppfostra, tänker jag, en antirasist till exempel, och själv bete sig precis tvärtom. Det kommer inte funka liksom. Såhär, jag är superrasist men jag vill att mitt barn ska bli antirasist. Det kommer inte gå, utan det är ju grunden är ju ens egna, hur man själv är.
Ja, verkligen, det är ju inte vad man säger, utan det är ju just vad man gör. Och så, att jag visar, att jag säger ifrån när det finns rasism, eller att jag står upp för det jag lär också, helt enkelt.
Mm. Och kanske aktivist själv. Eller det behöver man väl vara om man ska uppfostra en aktivist. Annars blir det ju dubbelmoral. Och på något vis att liksom lägga det på barnen, att det är barnen som ska rädda. Alltså en sån berättelse finns ju verkligen, att barnen ska rädda världen, är de som är hoppet på något vis.
Mm.
Att man då ska lägger någon slags ansvar på en yngre generation.
Precis, den idén finns ju verkligen. Att den generationen är på något sätt oförstörd och så. Och att den ska göra världen bättre. Men det har ju vi också upplevt som barn. Att det har lagts på oss att så här, ni är framtiden och så. Men barnen är ju inte framtiden, utan de är ju nu. Och det är väldigt mycket ansvar att lägga på dem. Att de ska bli bäst på sopsortering. Och så, och rädda klimatet, liksom, när de inte har någon makt.
Mm.
Och så.
Men i den här problematiken så kommer vi återigen till det här med bristen på kollektiv. För att jag tänker också att göra politik är ju, man kan inte göra det individuellt, utan man måste göra det i ett kollektiv för att man ska kunna förändra på riktigt. Och jag tänker också att barn, Att det är bra för barn att visa att man kan göra saker tillsammans. Man kan förändra tillsammans. Som vi har pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Att liksom träna sina kollektiva muskler. Att det är i gemenskap som saker kan hända, helt enkelt. jag tänker att det måste ju ingå i det här. Vad innebär det att uppfostra en aktivist? Eller? Om jag inte ska använda ordet uppfostra, men ge livsutrymme och verktyg åt en aktivist så innebär det ju absolut att vi måste ha gemenskaper helt enkelt.
Mm. Mm. Och det gör ju att det känns ännu viktigare med gemenskaperna. Att jag vill ju också visa för mitt barn att det är inte farligt att prata med sin granne. Alltså så, jag vill ju visa henne att det är gemensamt som vi löser problem, helt enkelt. För det är ju verkligen det viktigaste för att hon ska kunna göra det i framtiden. Att hon ser oss göra det. Och att hon ser att det är möjligt.
Och att samarbete och kompromisser och...
Också träffa en massa människor som inte är exakt som jag, som inte tycker exakt som jag, men att gemensamt nå ett mål.
Men också att det finns plats för barn att göra politik. Dels att det finns en aktiv plats för barn att göra sånt som är politiskt, men också att det finns en plats för barn, även om sammanhanget är mer för vuxna, men att barn bjuds in eller får vara del av det, att det inte är ett problem att någon har barn eller att det är sådär jobbigt, utan att barnen får vara med både som, ja men, vad ska man säga, mer som en passiv deltagare eller bara någon som är med i rummet när vuxna gör någonting, eller att få vara den som står i centrum och göra saker på sina egna villkor utan att vuxna har liksom allt för mycket smalnat in vad det ska vara. Att det är också såklart beroende på barns ålder vad man kan göra, men att det inte är så där nu ska vi göra plakat om att rädda klimatet, utan att man frågar vad barnen vill göra och vad tycker ni är viktiga frågor. Det är inte sagt att det är det som vi tycker är de viktiga frågorna, och att också låta barnen tycka saker även om inte jag tycker likadant också.
Nej, inom vissa
ramar. Ja, men precis, jag tänker att det är klart att jag kan inte hindra mitt barn från att tycka någonting. Sen kan vi ju liksom problematisera det och diskutera det. Men jag tänker till exempel om man vill, ja men vi pratade någon gång någonting om att så här, göra affischer och sätta upp med barn, att det var någonting man skulle kunna göra. Och att man då inte, såklart finns det ju gränser för vad som får stå på affischerna, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle bli liksom ett reellt problem. Men just att man inte heller går in och så här, men kan man tycka så eller kan man säga så, utan att det är så där, det är, om barnen ska stå i centrum och få göra det som de tycker är viktigt, så måste man också släppa ganska mycket på den kontrollen och faktiskt låta dem tycka saker.
Precis,
som det kanske inte vi tycker.
En viktig del av den här verktygslådan att man får möjlighet att lära känna sin egen röst.
Ja, för ofta tycker jag att de sammanhang där det är barn med så är det ganska så, det är ganska styrt. Alltså kanske inte, jag tänker inte på just utifrån vår grupp, men jag tänker att när man kan se så här sammanhang vad barn, men när barn får göra saker så är det väldigt styrt vad man ska göra. Men att försöka öppna lite mer, att mer ge redskap och ge möjligheter, men att också vara öppna för att de kanske, resultatet kanske inte blir det som vi hade önskat att det skulle bli, men att det är också okej, för de är också liksom fulla individer som får tycka och tänka även om det inte kanske riktigt passar.
Ja. Men då måste man dessvärre också på något, alltså i det här att ge dem verktyg och förstå världen de lever i, så är det också sorgen över det vi inte kan förändra. Det är också en sån lite kanske liberal uppfostran att ge ett barn. Alltså, men du kan vara delaktig. Mm. Och, alltså demokrati är enkelt. när vi lever i ett samhälle där demokratin faktiskt inte har så mycket inflytande över centrala delar av hur samhället är organiserat. Så att det liksom också är en gemensam sorg på något sätt. Att så som samhället ser ut nu, så allt det som vi kan drömma ihop behöver vi förändra samhället för att vi ska kunna nå.
Och det gäller ju i allra högsta grad barn. De är ju väldigt styrda och tänker att mycket av det som barn, de verklighet som barn lever i, framförallt tänker jag med så här, jag vet inte riktigt, jag tänker att skolan är mer problematisk än förskolan, men jag har ingen egen erfarenhet av hur det ser ut nu. Men jag tänker att där är det är ju inte alls en demokratisk plats på väldigt många sätt. Och att vi har plikt och sådär. Alltså jag vet inte om jag tror att jag tycker det är bra ändå. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det än. Jag har ett för litet barn. Men jag tänker att det finns ju många sådana. Barn är ju väldigt, väldigt styrda. Och får inte så mycket möjlighet att... men det är inte så, alltså barn är väl de som är nästan mest drabbade på många sätt som liksom ett kollektiv eller som en grupp.
Mm. Ja, väldigt sant. Det, och då behöver man som förälder, behöver man inte bara på någon sån här pliktautomatik ställa sig bakom samhällets institutioner i deras förtryck av barn, utan man kan faktiskt vara på barnets sida i dess upplevelse av ofrihet.
Ja, jag får vara arga tillsammans. Och att det är tillåtet på något sätt. Det är nog lätt hänt att man går in i samhällets... liksom, att man tar sidan med samhället mot barnet på något sätt.
Mm, precis. Jag tänker att vi ska börja runda av. Och vi är redan inne på den sista frågan som vi också hela tiden har kommit upp här under samtalets gång. Men hur vi skulle vilja ha det istället. Alltså hur på något så här övergripande plan så är det ju uppenbart att vi önskar att det här samhället är organiserat på ett helt annat sätt. Och jag tänker att vi kanske snarare behöver ägna oss åt frågan. Men nu när det inte är det, vad gör vi då? Hur hanterar vi den situation som vi befinner oss i? Och hur kan man göra det bättre som det ser ut nu? Och vad kan vi göra som politiska varelser?
Det är ju verkligen någonting som vi har pratat mycket om och återkommer till. Det känns som att nästan alla diskussioner vi har haft har ju vissa saker som vi ofta återkommer till. Och det här är ju en av dem, hur vi ska göra. Och det, jag vet, vid något tillfälle så pratade vi mycket just om det här att skapa kollektiv och att förenkla vardagen och sådär. Så för någonting som har fastnat för mig som är sådär att just försöka hitta någon eller några andra familjer att kunna göra saker. Just det här i det lilla, verkligen så. Hämtning på förskolan, laga mat tillsammans och sådär. Men det är ju verkligen i det lilla i vardagen. Sen behöver vi ju också skapa större kollektiv på olika sätt. Där vi både kan, man både kan hjälpas åt med saker och på något sätt få liksom... Nu tänkte jag säga utvecklas som människa, för det är det som är i mitt huvud, men det känns otroligt...
Nej, men det var vackert.
Ja, jag vet inte. Men, bara, ja. Men att det får liksom vara... Ja, nej, jag vet inte. Jag kan säga utvecklas som människa, även om det inte riktigt var... Men det är väl just det här att inte bara vara i det här... ekorrhjulet eller livspusslet eller vardagen eller vad man vill kalla det, utan att också hitta utrymme för annat. Och för att hitta det utrymmet så behövs det ju också kollektiv. Och att utmana den här kärnfamiljsnormen och det här individualistiska.
Och utöver det praktiska, dagliga och så, där vi ju behöver varandra, så tycker jag också det är viktigt att vi fortsätter att utveckla den här sortens sammanhang som vi har haft här och kommer att fortsätta
politiska
ha
sammanhang.
Politiska sammanhang där vi får lov att fortsätta vara politiska varelser och där vi helt enkelt benämner det vi håller på med tillsammans och pratar om det på ett politiskt sätt och där idéer kan födas och utvecklas och så. Någonstans tror jag att det är viktigt att man blir stärkt i. För att man kan lätt känna sig isolerad och känna att man är knäpp som tycker eller tänker något, men att man kan bli stärkt i sin socialism tillsammans med andra. Det är såklart. Liksom. Men att vi fortsätter med det. Mm. Även sen, jag kommer ju börja jobba här om några månader. Liksom. Men att jag vill verkligen inte tappa den här sortens sammanhang då. Och det kommer jag inte göra. Vi har ju redan nu börjat prata om hur detta ska leva vidare. Träffas på helger, träffas utomhus och så, för att kunna fortsätta det politiska samtalet också, för det tycker jag är viktigt.
Ja, vi har pratat om att ha vi drömmer om en socialistisk familjeklubb ungefär, där man kan vara engagerad tillsammans med sitt eller sina barn. Jag tänker också nu att du som lyssnar och som själv känner ett behov av den här typen av sammanhang. För du kan ju jättegärna höra av dig till Krakel och så kan vi se om vi kan hjälpa till att organisera. Det behöver inte vara på samma uppstyrda sätt och koppla till Krakel, men det kanske kan vara att vi ändå kan hjälpa till att koppla samman de som skulle vilja ha den här typen av sammanhang och träffas med andra socialistiskt orienterade nyblivna föräldrar helt enkelt.
Det finns helt enkelt mycket politisk potential i föräldraskapet och det är synd om man kastar bort det. Det finns potential som att man kan få nya insikter, man kan bli stärkt i insikter och tankar man redan hade. Till exempel, jag har aldrig varit så här mot surrogatmödraskap och så här för fri abort som när jag var gravid till exempel. Man drabbas ju av saker man inte hade någon aning om under graviditet och när man har ett litet barn. Och om man tar tillvara på den här potentialen så tänker jag att det finns mycket där. Också som jag nämnt, den här, man lever ju hela tiden som socialist i ett skav med samhället. Skillnaden mellan hur jag vill leva och tror att det är bra att leva och hur jag är tvingad att leva eftersom jag måste förhålla mig till det här med lönearbete och så. Så det skavet som jag nämnt blir ju då mycket större när jag också har ett barn som tvingas in i det här samhället. Eller som drabbas av det på olika sätt och som drabbas av mina val i det här systemet och så. Och det skavet ska vi ju ta tillvara på, tänker jag.
Mm. Och det gör vi bättre tillsammans,
ja.
När vi har den möjligheten. Okej, stort tack för ett väldigt fint samtal.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.